Välkommen till JP Diskuterar. I den här podcasten diskuterar vi juridiska frågeställningar med kunniga jurister. Så avsätt en stund och låt JP ta dig med in i den juridiska debatten.
I dagens avsnitt av JP Diskuterar ska vi prata nätjuridik. Och då menar jag inte IT-rätt som är en helt annan sak än just nätjuridik, vilket snarare är tillhandahållande av juridiska tjänster över nätet. Och därför har vi idag kommit till Avtal 24 och vi ska prata med Magnus Stein som är vd och grundare för Avtal 24 som jag förstår det.
Precis.
Du kan kort bara berätta lite om dig själv och hur ni kom hit.
Ja, men jag är ekonom, jag är inte jurist, så jag kanske tänker på juridiken på lite annorlunda sätt än vad en jurist gör. Jag tycker att juridiken ska vara enkel och smidig och till för alla och insåg att det är ju inte, men det borde kunna bli det. Så att, därför så grundade jag bolaget för 10 år sedan, det var tanken. Och jag har också en bakgrund från finansiell utveckling, så att jag såg det ganska mycket likhet när man kunde ta det som skedde inom finansiella till att det skulle ske inom juridiken också. Så att det var inte så jättekonstiga saker egentligen.
Ja, skulle du kunna börja med att förklara för våra lyssnare vad Avtal 24 sysslar med så att alla vet vad vi kommer att prata om?
Avtal 24 tillhandahåller juridik på ett nytt, enkelt, smidigt sätt via en automatiserad applikation på nätet. Det är väl liksom det man kan säga att vi gör. För jurister så brukar jag säga att det är ett KM-verktyg fast mycket smartare och intelligentare med en pedagogisk front mot användarna. Liksom. Och det är precis för det här. Så man får skräddarsydda, kvalitetssäkrade avtal efter att man har gjort en online-rådgivning som är helt individualiserad.
Kan du ge några exempel på vilka slags avtal ni erbjuder?
Det är allt från testamenten till olika typer av konsultavtal till aktieägaravtal. Egentligen hela liksom, spreadet för privatpersoner och småföretag. Det är vår målgrupp.
Kan du gå in lite mer på hur det funkar när man har köpt avtal? Kan du ta det både från privatpersonens perspektiv och från företagen?
Så grejen med juridik är att folk tror, om man säger så här, att de flesta människorna, både privatpersoner och företag, de har ju inte de juridiska dokument som är bra. Problemet är att i Sverige har man inte ens en aning om att man behöver saker till. Man tror att man kanske inte behöver grejer, så tror man att man behöver någon typ av produkt. Men oftast vet man inte det. Då går man in hos oss på vår hemsida och sen så kan man alltid göra en behovsanalys som är kostnadsfri där man faktiskt förstår vilket utifrån min livssituation och vad jag har för någonting. Så att jag sen till exempel vet om jag ska ha ett testamente. Testamente är ju jag skulle säga, det är väl den mest komplicerade familjerättsliga produkten som finns i dagsläget. Och hos oss så kommer man in och sen så får man en interaktiv rådgivning där man ställs inför frågor och situationer. Vi förklarar vad de situationerna innebär. Beroende på vad du svarar så räknar vår algoritm ut vilka nästa typ av frågor du ska få. Sist om du har suttit med en jurist. Sen, när du är klar, då har du också förstått varför det är så här. Då skriver vi ett avtal som är helt individualiserat för dig utifrån dina val. Och det är allting helt automatiserat.
Hur kan en automatiserad tjänst tänka på sånt som kunden inte själv tänker på?
För att automatiserade tjänsten kan hantera det på exakt samma sätt som du själv. Det vill säga att om du som jurist känner att du behöver ställa en fråga till kunden så har vi programmerat in det. För att vi vet att även den frågan kanske måste ställas till kunden. Därför måste kunden alltid svara på ett antal frågor. Vi ställer alltid också en massa kontrollfrågor. Vi har tagit ditt bästa sätt att göra rådgivning på tillsammans med 20 andras bästa sätt att göra rådgivning på för ett visst antal för att säkerställa att vi inte missar någonting. För det är faktiskt ganska vanligt att en människa gör fel, till exempel när man skriver ett testament och går tillbaka till. Det finns väldigt många fallgropar man kan gå i och vissa saker man kan glömma bort. Dels är vi till att vi inte glömmer bort. Vi har gjort det här så många gånger, vi har kvalitetssäkrat det här så många gånger. Därför kommer maskinen oftast, kan jag säga, alltid vara bättre. Människan. Det blir så enkelt. Liksom. Jag kan sitta som matematiker och säga att jag är fantastiskt bra på att räkna. Men jag har svårt på att dissa miniräknaren då, eller hur? För att man vet att ofta så räknar den rätt.
Händer någonsin att man behöver ändå muntlig rådgivning från er för att förstå?
Absolut. Alltså, folk tycker att vi är jättekonstiga när man pratar med slutkund och säger att vi har en digital jurist som vi kan jobba med, en virtuell jurist. Då brukar det vara att vi är lite så här rädda och tänker om en jurist, han sitter ju i ett hörn någonstans i ett fint kontor. Han finns ju inte på nätet digitalt. Så att, då har vi jurister som jobbar hos oss. Du kan få en juridisk rådgivning via telefon. Fast vi använder ju vårt verktyg så att vi effektiviserar processen extremt mycket. Så därför kan vi sälja till fasta priser.
Okay. Men händer det någonsin att ni får reda på att era avtal blir föremål för tvister i rättegången och så?
Inte vad vi vet hittills har det blivit någon gång. Vi har alltså det har haft 50 000 pers som har nyttjat vår tjänst i Sverige.
Hur mycket mer förmånliga är era tjänster jämförelse med?
Man kan ju säga så här att den är förmånlig på flera olika sätt. Ett så, du vet alltid vad det kommer kosta. Du vet att det är ett fast pris. Till exempel, ska du köpa ett testamente så vet du exakt vad det kommer kosta. Ska du köpa ett äktenskapsförord så vet du precis vad det kommer kosta. Det är lite olika priser om det är via online eller om det är tillsammans med jurist. Vi kan säga att ett typexempel på testamente eller på ett äktenskapsförord är ungefär 1500 kronor om det är online. Ungefär 3000 kronor om vi gör det samma som jurist. Så det är inte jättebilligt. Det ska inte vara jättebilligt för att kosta pengar att ta fram saker och ting. Och det är kvalitetssäkrade producerade tjänster som vi säljer. Det andra är ju tidsaspekten. Och vi märker att det är många människor som vill ha saker och ting ganska snabbt. Det vill säga att jag har inte tid att vänta på ett möte i en vecka. Så det är en vecka när jag är snäll. Det vara mer än en vecka. Och jag har inte tid att vänta på leveransen ytterligare veckor. Jag behöver ha det här och nu. Det är till på småföretagare. Kommer in i en affär, jag ska gå in i en konsulttjänst och göra någonting. Jag behöver ha avtalet här och nu. Och det är också en fördel. Så jag skulle säga priset, att du vet vad du betalar för, tiden. Sen också som jag tycker kvaliteten är viktig. Att veta att du får kvalitet. Vi har ju blivit kvalitetssäkrade av stora bankerna, stora försäkringsbolagen, av Ringe, av Delphi och många andra. Hur många andra juristbyråer har blivit det? Jag tror inte att det är så många. Liksom. Vi har verkligen blivit kvalitetssäkrade.
Ni har ju jurister som jobbar här, va?
Ja, precis.
Ja, det är de som ger rådgivning också.
Ja, exakt.
Ja. Hur skiljer sig att arbeta här för en jurist om man jämför med en vanlig liten advokatbyrå?
Jag tror att här kommer vi jobba mycket mer med processer här och tänker på samma sätt. Det blir lite mer. Alltså vi har två typer av jurister som jobbar här. Vi har utvecklande jurister och sen har vi kundtjänstjurister. Och för mig är det ju då jurister i en kundtjänst. Då är det ju kundtjänstjurister. Då använder man det på samma sätt som man gjort det i finansindustrin, kapitalförvaltning och allting annat. Det vill säga att man måste strukturera upp deras vardag, deras arbetssätt. Så man sitter inte på ett eget kontor och sitter och söker lite databaser, har kundmöten och debiterar på timme. Utan vi vet att vi har ett fast pris som vi har sagt till kunden och vi måste hitta lönsamhet på det. Det gör det genom att jobba i vår applikation och att vi jobbar på ett strukturerat sätt hur vi hanterar kunden också. Så allting är superstrukturerat. Jobbar med IT-utveckling och den delen av juridiken. Då jobbar du med avtaldissekering kan man säga egentligen. Du måste ta reda på allting med ett avtalsområde. Ett testamente till exempel kan ha hundratals, jag vet inte exakt vad olika varianter som kan faktiskt bli av det här. Så du måste ha koll på alla olika delar, hur det hänger ihop, hur man ska kommunicera det. Så då blir det ett helt annan typ av tjänst. Men det är egentligen de två typer av juristerna som har. Så antingen utvecklare eller kundtjänstjurister.
Ja. Så att, ja. Låter spännande. Men sen tänkte jag gå in lite och fråga om hur branschen i allmänhet hanterar er som nya. Alltså när ni kommer in på marknaden här i en konservativ bransch. Och då tänker jag speciellt att ni erbjuder liknande tjänster som många advokatbyråer fast det till ett mycket lägre pris. Och har ni märkt av att den konservativa juristbranschen kommer med armbågen mot er, eller har ni fått ett varmt välkomnande?
Jag kan ju säga så här att för 10 år sedan när vi började diskutera det här, som tur hade jag Anders med mig, han har gjort en bra jurist Anders Permeus, om det är någonstans läst i Stockholm. Men då var det väldigt mycket skeptiska. Det var alla skeptiska och sa att det här går inte att göra. Det så här, han var också första gången jag pitchade på honom att det går inte att digitalisera juridik. Det är för svårt. Det är magi. Liksom. Det är inte magi. Det är regler och struktur som går att automatisera. Liksom. Fram till för 4 år sedan var alla skeptiska. För runt 4 år sedan, så det började hända saker i omvärlden, och så de som var lite om sig kring sig, de såg att det började hända grejer på alla ställen. Och de duktiga juristerna är jättepositiva till det här, tycker det är jätteintressant, de som är specialiserade på olika sätt, som är jätteintresserade av det här. Däremot kanske då mindre familjerätts allmänpraktiserande jurister kan tycka det kan vara jobbigt att vi kan ta någon kund. Vi har ju redan tagit väldigt mycket kunder i Sverige faktiskt. Det har vi gjort.
Då kommer jag in på nästa fråga som har precis att göra med det du sa. Att, tror du att ni faktiskt har tagit kunder från de här allmänpraktiserande, eller att ni faktiskt bara har snappat upp kunder som aldrig riktigt har känt sig att de behöver ett avtal?
Vi tror ju, när vi tittar på vår marknad, så är lika mycket den delen som har tyckt det var för dyrt med just det tidigare och inte nyttjat det, eller funnits andra trösklar, det kan vara ett svårt språk, man inte vet vad man ska gå till, finns ingen på orten, finns allt möjligt, tidsaspekter. Jag tror att det är en stor del av de kunderna vi tar. Men jag tror att när vi tar, och det märker vi på vad kunderna säger till oss, de som har varit hos jurister tidigare och inte vill göra om det. Det vill säga de som vet att de måste gå till en jurist, men de tycker att vi är ett bättre alternativ. Så att det är nog bra.
Sen tänkte jag bara fråga dig om det finns fler företag som är.
Jag vet att det kommer komma fler. Ja, det är fler på väg. Men inga just nu som är lika strukturerat och finns ute publikt. Så vi mot både privatpersoner och företag.
Är ni oroliga över när ni väl har jobbat in den här modellen i Sverige, att folk faktiskt börjar tro att avtalsjuridik över nätet, det funkar, att ni har kämpat länge för det här, och att sen när det väl är ett etablerat sätt att köpa avtal, så kommer det komma in nya konkurrenter som inte behöver göra grovjobbet för etableringen? Är ni oroliga för det?
Det är alltid så att man först är ju, det är inte det bästa när man gör nya saker. Det är ofta dyrt och jobbigt, så det har varit dyrt och jobbigt också, men det är jäkligt kul samtidigt. Men jag tror att det bästa som kan ske nu, det är att det kommer fler konkurrenter. Det skulle dra upp marknaden, det skulle öka legitimiteten i allting. Så att generellt sett så brukar man säga att det är bättre att ha fler konkurrenter. Så skulle 3-4 stycken komma, skulle det vara jättebra. Vi lanserade i Tyskland förra året. Och där kom det upp 3 stycken konkurrenter bara några månader efteråt. Vilket har varit bra för oss. Det har faktiskt gjort att våra försäljningar ökat mångdubbelt utan att vi har gjort någonting mer. Bara för att vi har fått upp attention kring det här.
Var det på grund av etablering eller var det något som skedde parallellt?
Det var vi och en till som etablerade samtidigt faktiskt. Den som hade tittat på en konkurrent i USA och sett att det här skulle man kunna göra i Tyskland också. Så vi etablerade samma månad förra året.
Jag har märkt att ni börjat etablera er, eller försöker etablera er i många länder. Har ni sett på stora problem med det?
Nej, egentligen inte. Utan det är inte. Vi har ju byggt en funktion som är ganska enkel att bygga in nytt språk, nytt juridik, nya lagar i. Men problematiken är ju rådgivningslagarna. Det är de som skiljer.
Det var det jag ville komma in på sen också.
Ja, precis. Men vi har hittat nyckeln, tror vi.
Okej, är det någon slags kringgående eller?
Alltså grejen är ju, man får inte bedriva rådgivning. Till exempel Tyskland som har Rechtsanwalt för att kunna bedriva rådgivning. Det är ungefär liknande som en advokat, att man alltid får vara advokat, eller så måste man vara i ett bolag som bara är examen advokat, det finns inte bara någon annan, till skillnad mot England och lite andra länder.
Sverige också så, ja, att man inte, eller vem som helst.
I Sverige får ju vem som helst, till och med tror jag, kalla sig jurist, det är inte ens en skyddad titel, utan så att här får ju alla ge juridiska råd. Men i Tyskland får man inte säga någonting om man inte är jurist.
Eller men då har ni etablerat det i Tyskland?
Ja, men vi har en interaktiv jurist som är programmerad av jurister. Och enligt lagtexten, hur den är skriven i Tyskland, Anders hade kunnat vara bättre än mig, nej, så är det helt okej, tror vi, att köra den här applikationen på det sättet vi gör. Men om man har juridisk rådgivning till, det vill säga via fysiker, då måste du ha det via ett bolag som bara ägs av de som är rexanvänd status. Det här är ju liknande som i USA. Det finns ju ett bolag, vi kanske kommer in på det sen, som heter LegalZoom i USA. De har ju blivit stämda i alla delstater på grund av att där måste man ju vara också en advokat som får ha rätt att köra applicerad juridik i den delstaten. Men de har ju också en applikation som blir stämda i alla delstater. De förlorar inte dem.
Okay. Men de har de sådana separata rådgivningsbolag där som är ägda helt av jurister som du nämnde?
Ja, precis. Man jobbar, de har partnerskapsbolag så att jag jobbar med. Precis.
Är det något ny man när vi är i Tyskland?
Ja, jag har inte sett upp det nu.
Ni har inte stött på några problem från tyska myndigheten eller har de försökt vara ute efter det?
Men vi gjorde en ganska grundlig research på det här och pratade med flera stora advokatbyråer i Tyskland och tittade på, liksom, fick ett antal olika synpunkter på hur vi skulle kunna sätta upp det här och vad vi kunde säga och bara hur vi ska kommunicera för att inte åka dit. Så jag tror vi är på rätt och det är ingen som har varit på oss ännu, inte om det i alla fall.
Är det olika strikt i olika europeiska länder eller vissa länder som känns nästan helt ogenomträngbara?
Nej, jag tror att alla... Tyskland är strikt, de är jättestrikta på rådgivningslagar. Polen är mycket enklare till exempel om man skulle gå mot Polen. Och Frankrike, Spanien och Italien är enligt vår bedömning ganska lika, men inte, i alla fall inte svårare än Tyskland.
Ja, men allmänt, hur ser du på nätjuridikens framtid?
Så jag ser det som en fantastisk resa som har börjat. Egentligen kan vi säga att de började på riktigt. Vi har jobbat på det 10 år. Jag har varit live sedan 2007. Jag har varit heltid sedan 2010 med det. 2007 så fick jag första bolaget LegalZoom som grundades också på 2000. Fick ta in pengar från ett riskkapitalbolag, ganska mycket pengar, och började utvecklas i Kalifornien. 2008 grundades ett bolag som Google Ventures som jag körde fundingen in i som heter Rocket Lawyer. Rocket Lawyer LegalZoom har tillsammans tagit in över 400 miljoner dollar. Och såklart förändrat den amerikanska marknaden. Vi var på ett seminarium i New York i februari. Det var bara amerikaner nästan. Det var ingen svenska alls, utan jag och Anders. Men det var verkligen intressant att se. För att det nu känner man i USA börjar verkligen ta fart. Och så vill jag också veta att LegalZoom är det mest kända juridiska varumärket i USA. De har gjort förväntningar på det redan. Och det är hur många aktörer som helst som går in och ser att det här finns möjligheter. Branschen förändras. De med spetskunskap, de kan ta mer betalt och erbjuda spetskunskap. Men det som är mer allmän och enklare juridik går att digitalisera. Det är sådana typer av tjänster som vi med massa andra typer av tjänster i juridiken också. Så det här är en bransch på frammarsch. Tittar man på England, där ändrades ju rådgivningslagen för ett antal år sedan. Så det här är ju okej för att för vem som helst att driva rådgivning på samma sätt som i Sverige. Det här har man också sett att hela marknaden har förändrats väldigt snabbt. Från att det inte har knappt funnits någon till att det finns extremt många aktörer som jobbar med det här. Så att, och det är ju det bästa med det, är att det är för kunden. Det är en demokratisering. Det är ju ett sätt att ge juridiken åt folket. Det är därför det går bra, för det finns ett behov. Och det finns ett bättre sätt att göra än det gamla sättet.
Men det låter fortfarande som att det finns en viss gräns för de tjänsterna ni kan erbjuda. För du säger spetskompetens, jurister kommer fortfarande...
Alltså vi kommer aldrig syssla med rådgivning eller företagsförvärv och affärer och liknande saker. Aldrig. Däremot ska vi titta på hela den familjerättsliga avtalsdelen kan vi tillhandahålla. Antingen själva eller tillsammans och via en juristbyrå. Även avtal för företag. Annonserade aktieägaravtal kan vi tillhandahålla. Och på ett smidigare och enklare sätt. Det vill säga allting som inte är väldigt avancerad rådgivning.
Tror ni att ni har kommit till gränsen där ni kommer på vilka slags avtal ni klarar av? Eller om ni fortsätter pusha gränserna?
Vi tror ju att det kommer gå att göra mycket mer. Vi ser ju liksom att de nya initiativen som kommer på marknaden här i Stockholm är helt andra saker. Vi pratar om hur man kan bedöma olika processer, utgångar av processer och andra sätt. Så det kommer komma mycket, mycket mer intressanta saker. Så det här var börjat. Vi gör ju det enklaste skulle jag säga. Liksom.
Okej, avslutningsvis tänkte jag bara fråga. Du nämnde inledningsvis att när ni startade upp den här branschen så var det många som var skeptiska. Har de personerna som var mest skeptiska sagt att det här kan man inte göra? Har de ändrat på sig nu eller?
Jag tycker att det är mycket bättre diskussioner, mycket roligare diskussioner. Vi blev inbjudna till de stora bråren och pratade lite med dem. Vi är intresserade av vad vi gör och hur vi skulle kunna göra det här. För det enda vi gör, det är ju bara ett verktyg som kan effektivisera deras vardag. Vi gör det enklare för dem också. Så att jag tror att det kommer självklart att alla kommer jobba i verktyg och automatiserade verktyg. Så det manuella hantverkets tid tror jag faktiskt kommer vara förbi. Det går inte att liksom konkurrera på det sättet.
Ja, det var väldigt spännande. Jag vill bara tacka för att vi fick komma här idag och prata med
dig. Jättekul.
Väldigt spännande.
Tack.
Det blir kul att se hur det blir i framtiden.
Tack så mycket.